Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sårbar och superstark. Med mig, Mia Törnblom.
Och mig, Mikael Törnblom.
För du hade ju då committat att vara vikarie i 2 episoder. Med då option på eventuellt 2 till.
Ja.
Mm. Och nu sitter vi här 3:e. Och det är inte på något sätt så att du är tvingad till det här, vill jag vara tydlig med.
Ja, alltså, det fanns ju en kommentar där som stod att du skulle hota mig. Och jag kan väl säga att vissa hot har varit inblandade. Sen så är det svårt om man kan kategorisera dem som hot i lagens mening.
Ja, och när du säger vissa, då menar du i mina sociala medier, i flödena där,
ja,
så var det någon av er poddkompisar som har skrivit: du kan väl hota honom, men förklä det i något annat för att då få dig att ställa upp ytterligare en gång till.
Det var ju någon som var väldigt nöjd också, ska jag tillägga, så det var ju inte frågan om att någon var elak.
Nej, vi har fått extremt fin feedback på ditt inhopp. Och det är så kul, vi kan berätta för er poddkompisar att flera av våra vänner har lyssnat på podden och känt så här: det är jättebra start, för sen så pratar vi lite om vår relation också. Några kompisar som: hörni, det här ni sa att man måste liksom krocka ibland, vi gör aldrig det. Och då var det rena då hen i det här paret, jag vill inte vara avslöja, som då hade frågat sin partner: tycker du att det är så att jag bestämmer allt? Och partnern hade svarat lite svävande.
och ja.
Ja, men jag tänker att det kan vara så här att vi bjuder på våra erfarenheter med och motgång, oavsett vad det kan vara. Så man känner ju igen sig och så. Det var ju senast idag träffade vi 2 andra kompisar som sa att det här har varit jättebra för dem. De började prata om sin relation.
Ja, och de hade ju långt samtal efteråt det här med sig själva och vilket det ena ledde till det andra. Och så det var utvecklande. Det var kul att höra, för det är en av mina barndomskamrater. Och det var väldigt, väldigt roligt att höra. Och han var så imponerad över att jag satt här och pratade. Ja. Och ja, det var lite roligt.
Vad vi har pratat om innan och vad vi liksom också får feedback på är ju det här med olikheter. Alltså att det är befriande att inte vi tycker lika om allt. Utan att vi kan liksom vara överens om att inte vara överens.
Nej, och det är väl lite så det är kanske då i en tvåsamhet, i en relation. Det är ju det att man får ta olika roller. Den ena är starkare förmodligen hos den andra och svagare då. Det blir ju ett problem om de har exakt samma, säg att båda är jätteslarviga. Och i och för sig, det kanske är bättre att man i båda är jätteslarviga än att en är jättenoggrann och det. Så att det ska jag låta vara osagt då. För i vår relation så har vi en som är ordentlig. Mm, just det, det är jag. Sen har vi ju min kära fru, hon är slarvig.
Enkelt är det ju inte.
Nej, det är ju inte det, verkligen inte. Och jag måste säga att du har ju avancerat upp till den här noggrannheten och den här ordningen, så att,
Ja, men framförallt så tror jag ju att jag alltid har tyckt och känner fortfarande att jag väljer inom vilka situationer och områden som jag tycker att det är viktigt att vara noggrann. Ja. Och sen har vi andra det jag inte tycker att det är viktigt. Men just det här, alltså, vi är olika som personer. Vi tycker olika, vi har sagt det förut. Vi liksom röstar inte ens på samma parti, men det är för att vi tänker på politiken lite på olika sätt.
Ja.
Och så. Men vi har ändå grundläggande värderingar som överensstämmer.
Absolut, annars kanske det skulle vara lite svårare.
Ja, men jag tror
men jag tänker också gå tillbaka till det med slarvig då. För jag tycker ändå ganska rolig, det finns ganska rolig historia när jag kommer hem till dig första gången. Kommer du ihåg det?
Oh, gud. Ja,
kan du berätta lite grann hur det såg ut?
Taskigt. Nej men gud, nu ska jag erkänna något. Och då är det ju så här att det var ju stökigt i form av att jag hade provat. Nej, men jag hade ju provat.
Det var kläder överallt. Jag har aldrig sett något liknande. Liksom. Trosor hängde på ena dörrhandtaget. Strumpor låg upp i liksom, lampan. Typ.
Nej,
jag måste ge dem en bild på ungefär hur det såg ut. Och det var ju det. Klänningar låg slängda på golvet. Det låg slängt på stolar. Det hängde. Ja, men det var faktiskt. Det var okay. Rörigt kan man säga. Såg ut som någon har varit liksom bara kastat ut allt ifrån garderoben.
Okej, okay. Då kan jag säga så här. Jag skulle ju då på dejt med dig. Mm. Det var inget jag hade gjort förut. Mm. Jag har ju aldrig liksom varit på dejt. Så det var läskigt. Jag var nervös. Så att jag hade provat extremt mycket kläder. Så därav att jag hade liksom provat, kastat och liksom låg allt så. Mm. Sen i alla fall dagen efter så ska jag ju iväg och jobba. Jag håller en utbildning. Mm. Vilket ju är spännande att jag lyckades hålla. För jag var ju helt bara uppe i min eget huvud och hade liksom. Det kändes overkligt. Är det möjligt att jag har träffat honom? Ja, det har jag nu gjort. Vad läskigt, vad härligt, alla de här känslorna. Och så ska man ändå vara då helt 100% närvarande på någon annan. Mm. Bara det var svårt. Ja, men det var ju lite stökigt med kläderna och så. Men det som jag kände mest skam över, det var ju att när jag kommer hem, då har du
städat.
Ja.
Ja.
Inte bara kläderna.
Nej.
Utan du har också
torkat golvet, fuktat bort disken. Det är ett nytt hem.
Och när jag kommer innanför dörren, då är alltså vi precis träffats. Tittar upp mig så här. När torkade du golvet senast?
Ja, jag vet. Du har först stått ut med mycket.
Ja, men så här, och också med en ganska så här bestämd. Så här, på riktigt. När torkade du senast golvet? Och ska jag erkänna något?
Mm.
Jag svarade inte. För jag vet inte om jag någonsin hade torkat det där golvet. Nej, jag hade ju ganska nyligen flyttat in.
Ja, nej, men om jag inte minns fel så var ju mina vita socker, de var bruna på undersidan då.
Nej, du överdriver
nu. Ja,
nu
överdriver jag. Ja, jag kommer inte ihåg det.
Nej, men det är ju så. Och det här är ju spännande när man läser såna här kolumner i liksom magasin, så är det ju så här, nu vet, fråga-svar.
Mm.
Då är det ju oftare liksom att kvinnor har män som inte städar på rätt nivå.
Ja.
Och hemma hos oss så har det ju verkligen varit precis tvärtom. Men det har vi pratat om förut, ja. Det här med färger på disktrasor och så, hur du har. Men jag har ju steppat upp det säger du.
Ja, det tycker jag verkligen. Jag är supernöjd. Och sen är det ju så också, i en relation så handlar det om att vill den ena ha, och det här är en sån sak som jag tycker är ganska bra då, och att man inte bråkar över då. Är det så att när man vill ha renare då får, eller att man vill att det ska vara mer bortplockat eller någonting, då plockar man bort och så gnäller man inte helt enkelt, eller man städar och så går man vidare. Man gör de sakerna som man är bra på. Jag tycker vi har en bra uppdelning på saker och ting när det gäller den här typen av hemsysslor, det är uppdelningen då. Jag lagar mat, jag städar och jag fixar. Så att det
Nej,
jag vet, men jag tänkte, det är lite, du gör massor med andra saker också.
Det blir som att jag bara så här, blir kastad under bussen. Så här. Vi trodde att hon var en...
Nej,
liksom,
men du plockar ju alltid undan.
Jag plockar alltid undan.
Du sköter också många, många andra sysslor också. Du ser också till att allting liksom, ja, men det är många små saker som du sköter. Så att det, och jag är väldigt nöjd med hur det funkar, ska jag säga också. Jag tycker det är bara lite roligt att raljera lite grann här. För att det är ju ändå en, ja, det blir ju en relations, ja, det blir relationssnack när vi kör det här. Och då tycker jag ändå att de ska ha lite skoj på resan.
Mm. Ja, men du har helt rätt. Nej, och sen så är väl vi för, nu är ju vi är ju nu på vårt 17:e år. Mm. Och vi gillar ju för oss just det här med att komplettera varandra. Vi skojade lite nu. Vi har ju precis varit iväg och gjort en liten filminspelning i ett projekt. Så att nu mitt i sommaren har vi jobbat lite som är ditt projekt. Mm. Och just det här hur vi landar i efteråt. Att, ja, men jag är mer så här tillit och du är mycket mer kontroll. Ja.
Ja. Mm, ja, och på gott och ont som sagt var det alltid det. Men jag tänkte en annan sak då, bara för att vi ska få lite balans i det här hela då. Vi brukar ju resa ibland och såna saker. Då tänkte jag bara fråga, det här ansvaret över biljetter, pass och såna saker, vem är det som har det?
Ja, det har jag. Och vet ni kompisar, det här är så roligt. Han är ju då, alltså han har koll på precis allt. Har jag en fråga om någonting så antingen kan han det. Eller så tar han reda på det. Och det är sån ordning och reda och styrning. Och det är sån kontroll. Förutom just det du sa nu. När vi ska resa. Det finns ingen människa som kan ha tappat bort pass och biljetter. Mm. På det sättet. Det är så roligt för när du reser med dina kompisar också. Så det var Simon som sa det. Han bara, hur är det möjligt att han kan tappa bort ett boardingpass? Liksom. Jag bara, nej. Han får inte hålla dem. Han får inte hålla dem. Nej. Så att när vi går igenom biljettkontroll. Då ger jag det till dig. Och sen direkt efter, får jag tillbaka det? Ja. Och det är verkligen så här, för annars har du hunnit trolla bort det. Så att man kan vara liksom både liksom ordentlig och ändå ha sina liksom spots där det är kaos. Ja, och så är det.
Ja, och det är bra att jag har med dig när jag reser. Mm. Eller att jag har någon med mig överhuvudtaget när jag reser. Jag borde egentligen ha ett sånt där halsband med allting för fest.
Och du tappade också bort nycklar och telefon, så där har vi såna här plingare nu.
Ja, vi har såna här.
Heter det?
Nej, men det är en sån Apple-grej då som man kan ha i plånboken eller man kan ha på nyckelringen. Och så kan man kolla, hitta appen då i iPhone och kan man spela upp ljud på dem och allting. Det har varit en lifesaver.
Ja, vi har ju det. Och då inte bara på det ena eller andra utan på alla saker.
Alltså mina saker då?
Exakt. Och apropå det, slarvig. Mm. Jag vet alltid vad mina saker är. Jag har ju struktur där. Mina nycklar bor på ett och samma ställe alltid. Min plånbok, min allting bor någonstans. Mm. Medan du ändrar om.
De bor överallt.
Och det är så här, jag bara, men hur svårt kan det vara? Ja. Man vill inte lägga tid på att leta efter sina nycklar, men det gör du. Ja. En timme om dagen?
Ja,
men om du samlar ihop alla?
Ja, men inte en timme om dagen. Nu får...
30 minuter, helt klart.
Ja.
Eller? Vad skönt, nu var det balans tycker jag. För nu var det liksom, från vi har bjudit på att jag har skitiga golv till att du tappar bort telefoner. Och det här är väl också bjussigt, att det är båda.
Men jag tror att det är viktigt att förstå det, att vi alla är olika och då får man hjälpa varandra helt enkelt.
Jag tänkte på en sak. Vi har ju då fått jättemycket mejl och vi försöker liksom, svara på en massa saker så mycket vi bara kan.
Mm.
Och då tänkte jag läsa upp en fråga som vi har fått.
Mm.
Hej och tack för en helt fantastisk podd. Min fråga gäller sociala medier. Jag har en flickvän som har problem med sociala medier. Hon tycker att det är jobbigt med alla åsikter som strömmar till höger och vänster. Hon har lätt att ta illa vid sig av andras åsikter. Hon tycker det är ansträngande med vad jag lägger ut och andra kanske skriver ett hjärta som svar. Jag lägger mest ut någon bild på vad jag gör eller någon anekdot från livet i samband med att jag ser något som påminner mig. Häromdagen så besökte jag en patient i mitt arbete och patienten berättade att de på sommaren flyttade ut till sitt landställe och där finns det knappt någon 3G. Så varje sommar stänger de ner sina sociala medier. Jag berättade det här för min flickvän efteråt när vi pratade i telefon. Hon sa, åh vad skönt det låter. Och berättade just att hon mår dåligt av sociala medier. Jag sa att det är väl bara att slå av under sommaren, men hon kände att då skulle hon ju komma utanför. Och sen så sa hon, men kan inte du också i så fall slå av dina sociala medier? Och jag sa att jag har ju inga problem med dem, utan tycker till och med att det är kul och jag vill inte slå av. Och hon sa då, du kan alltså inte slå av dina sociala medier trots att du vet att jag mår dåligt av dem. Och jag känner att det här blir svårt när hennes lösning på hennes problem är att begränsa mitt liv. Vad anser ni om det här?
Ja, men alltså, det finns ju, den där är ju en väldigt, väldigt svår fråga, ska jag säga också. Det är många bottnar och det är många saker där. Men min första reaktion blir ju ändå att det är ju hon som har ett problem. Han har ju inte det. Och om hon då ska tvinga sig till då att han inte säger då att han känner sig tvingad, så tar hon ju lite av hans livsrum då, skulle jag vilja säga. Å andra sidan så kan man ju också se det så att om han inte kan göra den kompromissen då för att stötta henne, så är ju det... Och det är just det här, jag tycker att det här är ett dilemma, skulle jag vilja säga. Det är svårt.
Ja, precis. Och jag älskar nu att du, så här, du har tagit en lite ny roll. Från att du så här, första gången som vi hade en fråga, du bara, men hon tränar ju på fel saker. Hon säger att hon jobbar med sig själv. Och så är det som att hon tränar armar istället för ben. Till att du nu har blivit så här, å ena sidan och andra sidan. Men jag tycker, precis som du säger, att spontant så är det ju så att han tycker om sociala medier. Det är någonting han vill hålla på med. Ja. Och hon har problem med det. Mm. Och skulle vilja då att han också tog bort sitt. Och så egentligen är väl... Alltså frågan att så här, kan inte du då också tänka dig? Den tycker inte jag är fel på något sätt. Utan det jag tänker är det som kommer sen. Alltså att... Att så, aha, så du kan inte tänka dig att göra det här för min skull. Och om vi tar bort nu sociala medier och tänker att det till exempel handlade om alkohol. Mm. Så är det ju så att om en person ska bryta ett destruktivt drickande, så kan det ju vara så att man skulle verkligen behöva att de nära initialt kanske undviker också att dricka framför. Sen vänjer man sig. Så att det är väl det också, att säga att så här, vet du, det kommer vara lite tufft för mig de första dagarna, så att du kan väl tänka på att inte sitta framför mig hela tiden, för då är det så lätt att jag vill dras med. Alltså att det finns ju lite gråskalor.
Men jag tänkte lite grann på det här också. Tänker jag så här, men kan det vara så att hon då på något sätt ändå känner att hennes problem är egentligen inte hennes, utan hon har hans problem, förstår du? Att han tycker att det här är så bra så att det tar uppmärksamheten ifrån henne.
Precis. Vad du menar nu är att hennes problem kanske inte är sina egna sociala medier. Nej. Utan att hon känner sig lite hotad av att han är på sociala medier. Det han får ut av det, interaktionen. För det var ju lite att han svängde ju in på det också. Att hon hade haft kommentarer på vad han lägger upp.
Precis. Och kanske då, om han likar någonting som hon kanske inte gillar. Eller det kanske är någon annan tjej eller någonting. Det är svårt att veta. Det behöver ju absolut inte vara så. Men jag säger att det kan ju vara det. Man kan, när man tänker efter, se och liksom kanske lyssna lite grann mellan raderna på vad hon säger och hur hon beter sig där.
Sen så tror jag en sak som alltid är viktig när vi får såna här frågor. Det är att det finns alltid två versioner.
Absolut.
Det är väldigt lätt när man hör en version att liksom gå in på den, och så får man höra den andra versionen och ofta får man lite mer information. Ja. För det skulle ju kunna vara så att när han behöver stöttning och support så är det alltid så att han räknar med att hon stöttar honom i vad det än är. Mm. Och det här kanske är första gången hon ber om något. Mm. Då är det ingen snack om att vi tycker att så här, vet du, hon ber aldrig om support eller att du ska göra något för hennes skull. Så oavsett vad det handlar om, kanske det kan vara aktuellt att kliva i. Så att det är andra saker som spelar roll. Alltså hur ser historien ut? Hur ser liksom balansen? Ja.
Vi sitter ju inte här och gör något dömande, utan vi bara tittar på det här. Det är ju en vi har ju underhållning som bas. Så ja. Det är ju faktiskt det och ja. Inte någonting annat. Och sedan så är det lärorikt eller man kan dra lärdom av den här underhållningen. Så då tycker jag det är helt okej. Okay. Mm. Jag tycker att det är svårt. Jag vill nog säga att det är ett dilemma. Jag tycker att det finns olika sätt att se det på helt enkelt.
Och vi använder ju du och jag sociala medier olika.
Verkligen.
Ja. Jo, men det får man ju säga. Jag har ju en öppen profil med många er poddkompisar som lyssnar. Och i perioder så är min utmaning att jag tycker att jag är så tråkig. Så att jag behöver liksom...
Hitta content.
Ja, precis. Och du säger, Micke, kan du hjälpa mig? Jag behöver komma på något. Och ibland är du så här, fast vad ska jag komma på? Men du är ju mycket roligare än vad jag är. Så att när du har lust så har jag ju väldigt stor nytta av
det. Precis, som allting annat. Det är väldigt lustigt här på egna hörnan här.
Ja, men precis. Ja, men du är ju väldigt så... När du väl tycker att något är intressant så går du liksom all in.
Ja.
Så är det ju. Men har du tänkt att så här, på vårt användande av sociala medier, alltså har det någon gång varit har vi haft dilemman kring det?
Alltså
fråga?
Nej, alltså det är lite så här, jag har ju valt att stå utanför och jag känner väl, och nu har jag helt plötsligt blivit poddare. Nej, men,
ja.
Nej, men jag tycker egentligen inte så mycket om uppmärksamhet på så sätt, utan uppmärksamhet från dig, absolut, men inte någon offentlig uppmärksamhet på så sätt. Nu är det ju svårt att säga, aha, men du poddar. Ja, det gör jag ju. Men...
Och det ska vi också vara tydliga med. Du har blivit jätteglad för alla fina saker
absolut.
Som människor har sagt och skrivit.
Och jag menar inte att jag vill ha det ogjort eller någonting. Det är inte så. Men jag menar, det, för mig skiljer ändå. Liksom, du har ditt konto, du har en uppgift, du har skrivit böcker och såna saker. Jag är mer liksom i bakgrunden. Jag gillar liksom att vara en liten gråmus liksom, som syns, eller som verkar men inte syns, om man säger så. Och jag har ju stängd Instagram då, för det är det jag använder. Facebook är jag nästan aldrig på. Så att, och där använder man då kanske då de här tjänsterna som Messenger och det. De funkar ju bra.
Mm. Men har du någon gång tyckt om mitt användande att det har blivit ett problem?
Nej, inte så länge jag är med. Alltså det är ju att
så länge jag inte lägger upp bilder på dig utan att ha bett om lov.
Ja. Ja, jag vill gärna vara delaktig i det beslutet.
Mm.
Men det är typ det ändå.
Mm. Ja, men jag tror nämligen att det här kan vara någonting som... Ja, men som är med i relationer.
Mm.
Alltså att någon sitter... vi hörde någon här om dagen som sa att hon sitter med sin telefon hela tiden. Ja. Upplevde partnern. Liksom. Mm. Vi ska gå på middagar. Vi ska liksom, vi har ett samtal. Och det är som att vi inte är två utan typ...
Nej, men hon lever i sin telefon och sina sociala medier.
Ja, eller han kan det vara på något annat tillfälle och så. Ja, så till dig då, anonyma poddkompis, för så gör vi alltid när ni skriver in att vi låter alla vara anonyma. Så tack snälla för att du var så generös och bjöd på det här.
Mm.
Vi tycker väl att du får, liksom, om vi ska sammanfatta var vi landar, så är det ju så här att men någonstans är det så här att helt och hållet avstå från något som du faktiskt vill för att din partner inte klarar av att bryta sitt mönster annars. Det kan det väl vara initialt, men då kan ju du när du går ut och promenerar få använda ditt. Så frågan är väl om personen vill kontrollera ditt användande och vänder då sitt eget som en ursäkt. Så
det tycker jag är bra. Det tycker jag, det är nog lite så, det är det man får kontrollera och följa upp helt enkelt.
Eller hur?
Ja.
Men hörru, häromdagen så påminner du mig om, vi pratade med några andra om det här med, du sa så här, alltså Mia är, hon är väldigt generös. Alltså det är hennes personlighet, men inte när det gäller godis och mat.
Nej.
Då roffar hon.
Ja, men jag kan dra till minnes, i början av vår relation så var det ju väldigt, väldigt spännande här. Vi handlade saker, vi kunde handla, det kunde vara godis, kanske var glass, det kunde vara saker och ting. Ja. Och jag är ju van att man kan ta fram en godispåse, äta ett par godisbitar, stoppa tillbaka den för att sedan kanske plocka fram den igen och sen äta några godisbitar och stoppa in den. Och det kan ju inte du.
Nej. Ja, Jag kan verkligen inte det. Och jag kan heller inte riktigt förstå poängen med det. Eller det kan jag väl förstå att det vore härligt. Men det är verkligen inte jag. Och jag vet någon gång när vi hade dukat upp så här, liksom snacks och godis. Och så märkte jag att du liksom tittade på mig för att du tyckte att jag åt fort. Och jag bara kände mig så här, ja, fast så här, då delar vi upp det.
Mm.
Så får du din halva, det här är min. Jag äter den i vilket tempo jag vill, på vilket sätt jag vill och definitivt vid ett och samma tillfälle.
Ja.
Det var liksom det första.
Mm.
Sen så eftersom du har det här så här, nej tack, det räcker. Du kan ju liksom stänga en påse och så.
Mm.
Och ville spara.
Ja, men jag tycker det kan vara ganska trevligt då, i varje fall. Och även om det sparar, jag kanske äter upp hela chokladkakan. Men då har jag köpt två chokladkakor och då vill jag kanske lägga den andra i skåpet. Så att den finns där till nästa gång.
Ja, och då gjorde vi ju så att vi...
Ja, vi köpte ju då först och främst började vi ju liksom med att köpa lite extra mycket då, så att det fanns.
Mm. Och sen köpte vi också varsina påsar.
Ja.
Så att du skrev ditt namn på...
Ja. Mm.
Och vi satt in det i skåpet.
Det stämmer.
Ja. Och?
Klipp till. Ja, en trevlig lördagkväll någonting. Och jag tänker på den här godispåsen jag har i skåpet. Och så går jag in. Ja, den står kvar. Vad härligt. Och mitt namn står på den också. Så tar jag ut den. Jaha, den var tom.
Då hade jag ätit upp det.
Och ställt tillbaka en tom påse.
Ja, precis. Det tycker jag själv så här i efterhand verkligen är korkat. Det hade ju varit smartare om jag hade tagit din påse, ätit upp den och kastat bevisen.
För det kan jag säga, det hade ju varit så mycket enklare att liksom och säga till mig, ja men du har nog ätit upp den där. Det hade jag kunnat gått på då, eftersom det hade gått lite tid.
Mm. Men det där är spännande, för jag måste hålla med om din analys. Alltså generös är ju min viktigaste värdering. Alltså jag vill verkligen vara som person en som ger. Av sin tid, av sitt engagemang, av allt det en må vara. Medel, möjligheter, makt, påverkanskraft, vad det än kan vara. Men... när det gäller liksom godis så... Det är därför jag köper så mycket, för jag vill verkligen kunna ge. Men det är ju verkligen så, det var senast häromdagen när vi åt godis och jag tittar ner i påsen och ser att så här, då får jag tvinga mig själv, för då är det två bitar kvar. Och då får jag verkligen min reflex där. Det är så intressant hur jag kan ha liksom en generös reflex i stort. Men just när jag, då kommer den inte naturligt. För då ser jag, oj, två kvar. Min reflex är så här, jag har två. Och då tvingar jag mig så här, det är två kvar. Vill du ha båda? Tvingar jag mig själv att säga. Och då säger du, vilket gör mig väldigt lycklig. Nej gud, tack, det räcker. Jag är nöjd. Du kan ta båda, säger du till mig. Och jag blir helt lycklig. Jag blir lycklig också över att jag ändå har erbjudit mig, vilket är någonting som, apropå självledarskap, inte kommer naturligt. Mm. Utan jag får tvinga mig till det.
Ja, men det är skönt att du har självinsikt. Det är första steget.
Och jag gjorde det.
Ja.
Ja. Och du tänker, men jag vet inte. Jag är så glupsk. Jag undrar om det någonsin kommer komma. Jag kommer definitivt inte få den här nej tack, det räcker.
Nej.
Det tror inte jag.
Numera påverkar det ju bara vår relation högst. Marginellt.
Mm. Och jag skulle aldrig mer ta en påse. Nu har vi inga påsar där det står.
Säg inte det där bara.
Vi stannar där. Mm. Okej, jag har ett problem med godis.
Mm.
Där kan vi landa i.
Ja,
ja, det får vi ändå säga.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då har vi fått en till fråga. Och då är det så här: hej, tack för en fantastisk podd. Jag funderar mycket på det här med konkurrens i relationer, i vänskapsrelationer. Det stressar mig jättemycket. Till exempel om en vän till mig eller en släkting har köpt en fin bil eller byggt ett större hus än vad vi har. Samtalen med dessa personer blir oftast om vad som ska göras, utvecklas och bli bättre. Ska inte ni också göra det? Frågas. Och det känns som att det mesta är en tävling om att vara bättre och så vidare. Då kan jag gå hem och bli ledsen och känna prestationsångesten över att vi inte har det tillräckligt bra. Fast att jag vet att vi har allt fint vi behöver. En frisk son, en bra relation. Jag vill så gärna bli fri ifrån dessa känslor och känna att det är bra som det är. Jag vill förstå vad det här handlar om hos mig själv och som gör att det blir så här. Hoppas ni kan svara lite på vad det är som skaver hos mig.
Ja, min första och spontana tanke blir ju inte att jag kan säga vad som skaver hos henne riktigt. Det lämnar jag till dig istället. Men det som är då, och vilket jag själv tycker, det är ju att den svenska jante, det här med att ständigt vara liksom avundsjuka på andra. Och själv kanske inte se då hur mycket arbete som ligger bakom ibland. Deras prestationer, deras leveranser och saker och hämtande och byggande och köpande och allt vad det kan vara. Jag tror man måste bli bättre i Sverige på att liksom, ja, gör man någonting, även om det är så att man köper en ny bil eller man köper en hus, att man blir liksom glad över att de har haft möjligheten att göra det. Även om man själv kan ju vara jättenöjd med den bilen man har, det behöver inte jämföras hela tiden. Och det är också den stora saken. Allt ska jämföras. Min är större än din. Det är det vanligaste.
Mm.
Och det är jättetrist. Och det skulle jag vilja verkligen få bort. Och det tror jag att att man kan få genom att, ja, genom att helt enkelt och bara vara nöjd och inte prata i de termerna. Ska vi säga det? Jag själv tycker jag blir väldigt glad när någon har köpt en ny bil. Och det är för att jag är bilintresserad självklart. Jag blir också väldigt glad när någon har köpt en ny sak. Och det är för att jag är prylintresserad och allting. Så jag har ju det här med att jag tycker, oh, wow, vad roligt. Och det tycker jag om allting. Egentligen. Jag tycker att det är kul att man kan unna sig. Jag tycker det är kul att man kan lyckas och göra saker och ting.
Alltså, för det första så vill jag säga till vår poddkompis, en jättebra frågeställning. Jag tror att igenkänningen är jättestor.
Ja.
Jag tror att det är mänskligt att vi är liksom, vi är ju programmerade till att liksom höra till gemenskap och att man påverkas av den miljö och den kulturen som gäller i den miljön, det är ju mänskligt. Skulle vi inte liksom känna någon form av liksom självcentrering eller skam ibland eller vad det nu än är, så skulle liksom mänskligheten inte överlevas. Vi är programmerade att tillhöra flocken liksom. Så att det är helt naturligt att känslor väcks. Men vad som är viktigt där är ju vad vi gör med dem. Alltså att vi inte behöver agera på allt som sker. Så att du blir lite påverkad när du sitter i en miljö där majoriteten agerar som att det viktigaste som finns är att man har det finaste huset. Att det påverkar dig, liksom, det är helt naturligt. Men du ska ju inte då, om det egentligen inte är något som faktiskt är enligt dina värderingar, ändra dig för att du råkade vara i en miljö där majoriteten tyckte det. Och ingen människa är ju det de äger. Alltså, de blir inte bättre som människor för att de har köpt en ny bil eller ett fint hus. Utan det är ju någonting som ligger utanför dem. Och om de är väldigt glada över sitt hus så gläds vi ju med dem. Men om det är en person som försöker förminska dig genom att påvisa att deras hus är liksom så fint och samtidigt få dig att förstå att ni då som bara bor i en lägenhet är liksom på något sätt misslyckade. alla den typ av relationer tycker jag att vi ska undvika.
Absolut.
Därför att en person som på riktigt är glad över någonting som den har då längtat efter, drömt om, haft som mål att skapa, det är ju någonting som en sån persons glädje smittar ju. Alltså när man ser en person som har längtat efter något och sen lyckats med det, så blir man ju glad. Man unnar ju den personen det. Men om personen använder det som ett sätt att titta vad jag är bra och samtidigt säga att ni andra är dåliga, de skulle jag inte vilja umgås med.
Nej. Det håller jag fullständigt med.
Och sen varför det har blivit extra starkt för dig, det här med att det nästan känns som en tävling. Det kan ju bero lite på hur du såg ut när du växte upp. Och framförallt vilka vänner du tidigt liksom fick. För så är det ju. Det här med vänner är ju lite ett lotteri. Vi som barn kan ju inte styra vad våra föräldrar bestämmer sig för att bo någonstans. Och vilka andra som råkade bo som grannar. För ofta är det ju så att de man hamnar i klassen med, de man hamnar som granne med, det är det som blir liksom ens verklighet. Och om det var så tidigt att det var mycket tävling runt omkring dig, så kan det vara svaret här. Det kan vara svaret att du har tidigt utsatts för att den som hade liksom flest saker var den som hade mest makt. Och då är det helt naturligt att de här reaktionerna kommer. Men sen är det också så att det här går att träna bort. Det går att vara i en miljö där människor, alltså precis som vi var ju nu i Spanien och träffade människor som har väldigt mycket pengar, gjorde vi. Och som hade fantastiska hus, nästan overkligt fina hus. Och varken du eller jag blev ju något annat än bara så här glada för deras skull. De hade gjort sina hus jättefina, men vi gick ju inte och tänkte så här, och sen ska vi hem till vårt lilla.
Nej.
Utan, och det är det. Och det handlar ju om trygghet. Alltså om man känner att ens egen värde är tillräckligt och inte alls har att göra med prestation eller liksom materiella ting, utan att det är något som kan vara kul, då blir man ju inte påverkad, utan man blir ju så här glad för deras skull. Man blir inspirerad. Så att just det där med att liksom skilja saker åt och att inte ha sitt egen värde för mycket kopplat till egendom och prestation.
Mm. Jag håller fullständigt med.
Mm. Det såg ut som att du tyckte att jag svävade ut lite.
Nej, absolut inte. Jag tyckte att du var väldigt duktig på det. Och jag funderade samtidigt lite grann på själv på det. Och det är lite så. Jag tror att det ligger i att man känner sig kanske mindre värd helt enkelt. Då, nu har grannen där. Det kan ju vara så att man liksom bor bredvid varandra i kanske likartade hus. Och så köper grannen en snygg bil. Och sen så ställer han upp en båt på tomten och allting. Och då känner man, vad kan inte vi också ha sådär? Vi har ju ändå... Vi bor ju i samma område, vi har ungefär likadant hus. Ja, då kan man ju känna sig att man liksom känner sig pressad eller någonting, att man vill då visa upp någonting. Men det som jag säger, det bor i trygghet. Det känner jag själv. Jag har otrolig trygghet i allting. Ja, stor del är ju också för att jag har jobbat väldigt mycket med mig själv. Så jag känner mig trygg i alla situationer, i alla liksom världar som jag kommer i. Därför att jag vet vem jag är. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Sen tycker jag ändå om att köpa dyra saker förhållande dyra saker då, som jag då gillar unna mig liksom saker.
Du gillar att köpa, alltså du har ju hobbysar.
Ja.
Du gillar ju att fotografera och då vill du ha riktigt bra kvalitet på kamerorna.
Ja.
Du kör racing och då vill du ha
en dyr bil.
Den är dyr, nej. Det är inte det i sig, utan det är en bil som går speciellt bra att köra på bana. Alltså det är kopplat till dina intresseområden. Mm. Men där är det ju roligt, för du kommer ju hem, jag är ju inte alls engagerad i de här bilarna.
Nej,
så.
Inte alls.
Och var jätteglad för någon som jag inte ens vet vem det är, hade köpt en jättefin bil.
Ja.
Och det är fint att du sa, vet du, han och så vad han nu hette, han har köpt en och så vet jag inte ens vilken bil det var. Men du såg helt lycklig ut och någon annans vägnar. Och det där har man nytta av. Alltså att bli glad för du, det är ju någon racingkompis till dig, som jag ju inte ens vet vem det är.
Nej.
Och om vi ska vara helt ärliga poddkompisar, helt ointresserad också.
Men, så jag kan inte prata fälgar och däck med dig?
Inte fälgar, inte däck. Eller, jag lyssnar ju. Och, men det som var fint här var ju att jag kände ju värme och kärlek för att det är fint att du blir så glad för att någon annan har då fått någon specialbil.
Jag tycker det är viktigt. Kan man ta till sig den glädjen över att glädjas över andra saker också? Det blir ju liksom en dubbel glädje. Du glädjas över dina egna saker, du kan glädjas över någon annans. Istället för att då kanske då vara avundsjuk eller känna liksom, sig liksom missundsam. Då är det ju mycket bättre att säga, wow, kul, vad roligt. Ja, du har köpt en ny bil. Eller ja, kolla, du har köpt en ny telefon. Häftigt, ja, den senaste. Eller inte. Men det är liksom, det viktiga är att man har liksom, och gläds med det helt enkelt. Och det gör jag.
Ja, men jag tror också att se det som att... Och det som händer i oss, det är ju att när vi är i balans, då är det lättare att vara den bästa versionen av sig själv. Alltså är man i balans så är det lättare att vara generös, att vara förtänksam, att vara liksom tolerant, att vad det nu än må vara. Men sen är det ju så att livet suger regelbundet och vi utsätts för prövningar och det kan räcka med att man är hungrig, man är ledsen, man är trött, man är vad som helst. Mm. Så är det inte lika naturligt lätt. Men vad som är viktigt att se, det är ju att utveckling inte är perfektion utan att man lär sig. Och att om man då är stressad eller trött och kanske hör sig själv, för vi går ju runt med en inre dialog konstant, och så hör man kanske en egen futtig tanke, typ så här, aha, något sånt där, typ, ska de få? Att vara okej, oj, vad tänkte jag? Jag behöver ju inte liksom vara futtig eller snål eller vad det nu är. Låta den tanken passera. Inte bli arg på sig själv för att man inte var liksom bättre, men att hämta upp det.
Absolut, och sen tänker jag också på det här med materiella saker. Det är oftast där avundsjukan bor. Det är sällan som de kanske bor i känslor och såna saker. Och det är ju intressant.
Verkligen, här är du inne på något superviktigt. Alltså, det finns ju få saker som vi borde vara avundsjuka på som människor som trivs med sig själva. Mm. Som har hittat liksom en möjlighet att få leva det liv som passar dem så bra det bara går. Men det blir sakerna. Och det där har jag ju sett flera gånger, att människor som är väldigt upptagna av sina saker, alltså att de pratar om dem hela tiden, är ju för att sakerna får vara livet istället för relationerna. Ja. Så att man är inte liksom, man har inte särskilt bra i vad det nu än är relationellt, och då liksom blir sakerna en flykt och inte bara någonting som blev en extra njutning.
Nej, både en flykt och en fasad skulle jag vilja säga, om att allting är bra. Så att, och det är konstigt, för att det som jag och ändå upplever, det är att folk blir glada. Ah, nu har hon eller han träffat en ny. Ah, vad roligt och vad bra för den. Det kan vi ju minsann vara stolta och glada över. Och det är ju bra. Jag menar inte att det är dåligt. Men det som är dåligt är just att det är så fokus på de här sakerna hela tiden.
Mm. Ja, och också att det blir på något sätt en validering på människans värde. Vilket ju absolut inte handlar om.
Det är den klassiska måttstocken. Det är det. Ah, hur stor bil, båt, hur mycket pengar har du? Det är ju alltid det.
Det är nog mer manligt, apropå att inte generalisera och ändå göra det. Eller är det kanske
alltså, är... Jag säger så, det är bara olika attribut. Att jag tog de här sakerna, det är ju för att det står mig närmast givetvis. Men hade man frågat dig så hade det kanske varit en... Och nu säger jag inte dig kanske, men det kan ha varit allt från en väska till en klocka till något smycke. Det är lite olika saker bara.
Mm. Skor.
Skor, ja, skor, ja, det vet du.
Det tror jag att favorit. Människor, ja, det var. Ja,
ja det var.
Nej, men jag tror just det här att förstå vinsten med att vara generös. Förstå vinsten med att bli inspirerad av det andra har lyckats uppnå. Men vet om att när det gäller forskning på lycka, och där har du läst mycket mer. Du är ju mycket mer läsa forskningsrapporter än vad jag är. Det är så underbart, det ska ni veta poddkompisar. När det är någon så här tråkig utredning som har kommit, som jag behöver innehållet i, Då ger jag den till min man och så säger jag, snälla kan du läsa den här och så berätta för mig vad jag behöver veta. Och då gör du det. Och du vet, det är så mycket kärlek i det. Och när det gäller forskning på lycka så är de 100% överens. Vi blir inte lyckligare av pengar och saker. Däremot är pengar medel. Alltså att vi har möjlighet att prova fler saker som vi kanske blir glada av.
Men också förenkla saker och ting.
Absolut, förenkla livet. Och så till viss del, om man hela tiden varje dag måste liksom tänka på vad man gör för att det kostar, så tar det lite av lyckan. Men när man har så att man liksom, ja, inte behöver vara rädd för att inte ha råd att köpa mat, upp till den nivån. Däremot så är det ju så att vad som gör oss lyckliga är ju att skapa mening. Alltså att vara generösa gör oss lyckligare. Att göra saker som känns meningsfulla och framförallt meningsfulla för andra gör oss också lyckliga. Relationer som är djupa och på riktigt och verkligen äkta skapar också lycka i form av gemenskap. Så att det är spännande, precis som du säger, att det alltid blir sakerna som mäter och som vi eftersträvar. Fast all forskning visar att så här, så vi borde ju titta på den som är, jobbar mest ideellt och som är mest engagerad i att göra nytta för andra och tänka så här, den där rackan har ju mer lycka i sitt liv än vi. Men det är inte det vi liksom dras till. Så människan är ju komplex.
Ja, men det är väl lite så. Det är det här med yttre attribut. Det har ju alltid varit viktigt och det är även viktigt liksom, även i djurvärlden och såna saker också. Så det är nog väl någon genetisk, gissar jag då, som finns där. Att man då har liksom möjlighet att kanske då skapa trygghet. Det är kanske det vi ser, att det där är trygghet eller någonting då. Men det är nog en slags falsk trygghet. Den går att skapa på annat sätt. Mm. Men återgå till svaret då på frågan där. Vad ska hon göra för att hon ska minska sin den här ångesten? Och...
Ja, men jag tror framför allt att du skulle må bra av att fokusera på dig. Alltså att inte titta på andra och jämföra, utan så här, strunta i... Alltså ingen annan människa har exakt samma förutsättningar som du har. Så att det är inte schysst mot dig själv att jämföra dig i någonting. Däremot att titta på andra för att lära dig nya saker eller för att inspireras, det är superviktigt. Men att du passar på nu i sommar kanske och tar dig tid för lite fördjupad reflektion. Alltså, vilka är dina värderingar? Vad är viktigt på riktigt för dig? Om du hade all makt och alla medel i världen, vad skulle du då ändra på när det gäller ditt liv? Vad drömmer du om? Och vilka är dina styrkor? Alltså, vad är det bästa med att vara du? Människor som får ha förmånen att vara din vän, vad får de av er vänskap? Alltså jag tror att ta lite tid för att fördjupa relationen du har till dig själv. Därför att ju mer koll du har på det som faktiskt är bra med dig, ju mindre stressad kommer du bli av andras prat om det de har eller vad som verkar rätt eller riktigt. Alltså, vi behöver inte bli hotade av att andra värdesätter saker som för oss inte är viktiga. Vi kan låta dem få vara som de är. Alla måste inte vara likadana. Alltså, det är ungefär som nu. Alltså, Mikael ska nu i helgen liksom fokusera på bilar och racing. Själv ska jag åka med en kompis ut i skogen på någon sån här levande föda ställe och liksom gå någon liten yogalektion. Och vi älskar ju varandra och älskar att vara med varandra. Men när vi då har lite tid var och en på eget håll så väljer vi inte samma saker. Och då behöver inte jag känna att jag behöver leta fel på Mikaels hobby. Och han behöver inte leta fel på min. Utan vi är bara väldigt överens om att här väljer vi olika.
Här kan jag ha lite svårt att förstå hur man väljer det.
Ja, men eller hur? Och det kan vi, alltså, vi väljer helt olika. Ja. Och vi behöver inte förstå varandra. Vi behöver bara acceptera.
Nej, och det är ju bra att vi, och det som också skönt är ju att vi på varsitt håll kan skapa egen tid, ha egna intressen eller egna möjligheter att göra saker utan att den andra ska påverkas eller ska ha en åsikt om det.
Och att jag inte känner att jag måste rättfärdiga mitt val genom att leta fel på ditt val som är ett annat val. Mm. Alltså, återigen, allt handlar om trygghet, om så här, lev och låt leva. Och att liksom så här, äg det du vill, var okej med det, men det är inte någonting som alla andra måste förstå eller hålla med om, utan det viktiga är alltså att vara ärlig handlar framför allt om att vara sann mot sig själv. Om jag nu har lite egen tid, vad vill jag göra med den? Och om du nu sitter i en grupp där det är människor som då har köpt någonting som du också drömmer om och längtar efter, se det då som inspiration och hopp om att möjligheten ges. Men tro inte för en sekund på att mest saker lika med lyckligast. För det stämmer inte, vare sig i forskningen liksom, eller i verkliga livet. Så att när du ska drömma för din skull, var ärlig då när du skriver den här fördjupade reflektionen. Alltså, vad är dina drömmar? Vilka mål skulle du vilja sätta? Och vad är viktigt liksom på riktigt för dig, oavsett vad andra väljer? Så att du, för jag tror att det här med att man är lite jag-svag, som det lätt blir när man är otrygg, så är det så att det inte ens sina egna drömmar man försöker eftersträva. Antingen kan det vara en dominant förälder som har bestämt att så här, det här är rätt och riktigt, eller att man påverkas för mycket av dem runt omkring.
Kan ju vara en partner också.
Kan absolut vara en partner också. Så att det krävs lite trygghet att liksom inte gå vilse och att inte tappa bort sig själv. Men vad som är viktigt också då, om du har tappat bort dig själv, och det kan ju jag säga att så här, det låter ju liksom när vi sitter så här, och jag är en klok person, men jag har ju blivit klok för att jag verkligen kraschade totalt och har ju tidigare i mitt liv tappat bort mig själv till 100%, och jag fick liksom börja om.
Det har ju jag också gjort, det på olika saker och ting. Det är, alltså, livet går upp och ner, och det här är viktigt att förstå, och det bästa sättet liksom att vara förberedd på de här sakerna, det är ju att jobba med sig själv.
Mm.
Det är min lärdom av det hela, och att liksom leva sina värderingar och det. Och så länge man kan göra det så kommer det liksom fungera hyfsat bra. Sen drabbas vi alltid av saker och ting. Så är det.
Mm. Till dig, modiga och bjussiga poddkompis, se det inte som negativt att du påverkas, men du behöver inte liksom, alltså första tanken skapar en känsla, men du behöver inte agera på den. Även om du känner det, så behöver det inte leda till att du tänker att du är mindre värd för att du inte har det de andra har som de pratar om. Utan tänk att du sätter en punkt, att så här, du lyssnar och så punkt. Inte så här, och här sitter jag och har knappt liksom bla bla bla. Utan låt dem vara deras och du är ditt. Hörru, det här avsnittet vart lite blandat kompott. Lite gungigt. Jag tror vi båda känner att vi var lite ojämna.
Mm.
Och då vill jag också säga så här, och det är också okej.
Okay. Absolut.
Eller hur?
Jag tycker vi startade väldigt bra. Sen så tror jag att vi gjorde ett litet misstag där. Vi åt innan.
Precis. Vi åt lite för mycket båda två. Precis innan vi satte oss i studion. Så ungefär vid 20 minuter där, 25, så tittade vi på varandra och kände båda två så här, får man vila nu? Så vad vi då lär oss till nästa poddavsnitt, för det kan jag berätta kompisar, Mikael har lovat att göra ytterligare.
Bam, bam, bam.
Ja.
Ett fjärde kommer.
Ett fjärde kommer. Så att inför det så får ni jättegärna önska ämne. Vad Absolut. Vill ni att vi pratar om i det fjärde avsnittet? Och vi kommer se till att vi inte äter lunch precis innan och fastnar i någon sån här liksom paltkoma energi. Mm. Men kompisar, vi är så glada för att ni är så snälla och säger fina saker, att ni lyssnar, och kom gärna med önskemål på fjärde avsnittet. Vi hörs om en vecka. Hej hej!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.